Nu ser du, nu rullar det.
Ja, nu rullar det.
Gunilla har ju försökt gissa vad jag ska beställa. Nu får vi se. Jag tänkte faktiskt skoja till det idag.
Ja.
Och ta en omelett.
Aha.
Ja, du gissade fel, eller hur?
Ja.
Ja, men jag tänkte jag skulle vara lite lurfax.
Du ska ta den där omeletten med Västerbottens ost då, och det där.
Ja, du.
Jaha, okej. Okay. Men då ska jag ta det som jag trodde att du skulle ta.
Ja, som jag skulle ha tagit om det hade varit som vanligt.
Exakt. Det är caesarsalladen, men då kan man byta ut den friterade kycklingen mot tempe.
Ja, man får välja.
Då väljer jag tempe. För det där verkar ju jättegott. Och sen så, det här gillar ju vi, att det står lunchvin. Vad kan det innebära?
Då har vi rött, vitt eller rosé.
Ja, och då vad är det för vitt? Det är ett bra vitt då, ja, bara precis. Tänker ni. Och så håller man inte på.
Det är vitt vin. Jag menar, hur fruktansvärt kan det bli?
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Bläck vid Bläcktornsparken på Södermalm. Dit Martina bokstavligen har snubblat in och nästan svimmat av när jag försökte badda hennes sår med min handsprit. Hur som helst. Först blir det en lång nostalgisk utvikning om författarna Jarl Hammarberg, Sonja Åkesson och Kristina Lugn. Och sedan så går vi över till att prata lite om senhösten. Nej, snarare faktiskt lösa teaterkrisen. Och sist men inte minst pratar vi om Robban Broberg, som är föremål för en ny biografi av Claes Gustafsson. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi!
Jaha du Gunni.
Ja, du gjorde ju en dramatisk entré, Martina.
Ja, lyssna nu. Jag vet inte om det här är så spännande för att höra. Men grejen är att jag gick jättefort för jag var lite försenad. För jag hade som vanligt valt lite fel väg. Helt enkelt tid. Så gick jag jättefort och så hörde jag på musik i hörlurar. Var på jättebra humör. Det är jag fortfarande. Det börjar komma tillbaka nu. Men,
vad var det för låt?
Ja, men det är lite pinsamt.
Ja, men det får du bjuda på.
Nej, men det var faktiskt Mary J. Blige's Family Affair. Det tror ni inte att jag skulle lyssna på. Det är en lite väl ungdomlig sång och inte så kulturell liksom.
Jo, men alltså ja.
Men det var för jag ville bara
det som är med den är att den är kanske så här så 1990 eller något sånt där.
Ja,
ja,
det är väldigt pinsamt. Vet du, inom parentes så sa jag till min dotter Hilda en dag när vi skulle välja någonting att titta på tillsammans. Så sa jag någonting att jag är egentligen inte så förtjust i såna här kostymdramer från förr.
Nej.
Och då sa Hilda, aha, nej, jag kan faktiskt gilla att se filmer som är från 80- och 90-talet. För då får man verkligen se hur det var förr liksom. Folk hade konstiga kläder och så sa hon att hon skulle egentligen vilja ha en sån telefon som de pratar i vissa serier från den tiden, som liksom sitter en sladd i väggen.
Ja, med en skiva.
Ja, med en skiva och sådär. De är, åh gud, verkligen förr i världen. Jag syftade ju liksom snarare på 1700-talsdramer och sådär. Men Hilda tycker att 80-90-talet är förr i världen. Klart hon tycker, hon var
klart
inte
hon
född
tycker.
Då.
Men jag menar, vår tid är nu, men vår tid är nu är ju på sätt och vis också ett kostymdrama, eller hur?
Ja,
ja.
Det är verkligen.
Fast det är liksom från 1960-talet.
Ja, och det är ju gränsfall för dig och mig, det är ju mycket nära. Och tack snälla, mycket nära förflutet då.
Ja.
Jag var inte född.
Nej.
Och du var inte liksom vuxen.
Nej.
Så du var ju inte med där de var.
Nej, jag var inte det.
Men dina föräldrar kanske hade typ såna kläder. Eller vad hade de?
Det är klart att de hade tidstypiska kläder. Ja, det hade de. Eller vad syftar du på med såna kläder?
Jag vet inte riktigt, men såna kläder som var liksom typ, alltså när en kvinna ska gå till jobbet.
Ja, ja.
Så har hon kanske, ja men du vet, lite mer damiga.
Ja, de har, ja. Ja, vi svarar om det.
Ja, det var, bra.
Det var överhuvudtaget mera liksom, för att säga, det var snyggt. Alltså de klädde sig alltid snyggt. Alltså för vad jag menar.
Vi är lite slapsiga i jämförelse.
Alltså om du ser en man, alltså en 50-årig man på den tiden när pappa var ung och när vi var små. Det var ju liksom, det såg ju alltid bra ut. Alltså det var alltid något där, eller du vet. Det var inte på lösa jeans och någon noppig piqué. Det var inte.
Nej, och det var inte att man kunde gå till en affär och köpa för 1000 spänn ett par jeans som det redan är hål i.
Nej,
för det var inte coolt.
Nej.
Man skulle vara, som Lena Andersson skulle säga, proper.
Ja, lite proper. Ja, precis. Mm. Just det. Och när det var kafferep liksom, då hade liksom alla tanter då som var antagligen jämnåriga eller yngre än vad jag var, men som man tyckte var tanter. De hade ju alltid någon liksom klänning som var, den var ju välstruken och det var väl ibland liksom till och med från någon sömmerska.
Och sen hade väl också locktången antagligen varit framme lite diskret. Alltså att de gjorde en liten böj på sin pagefrisyr längst ner.
Hörde du, jag är så gammal utåt. Så att det var nog papiljotter.
Det var papiljotter rent utav.
Ja, det var det. Eller de hade varit och fått håret lagt.
Ja, och då gick de till frisören.
Ja, frissan, ja, jag ska och lägga håret.
Ska be att ni lägger håret. Och då hade de sån där längd. Vätska. Men alltså i Vällingby finns det en fin frisersalong, liksom lite mer posh än de andra, där de fortfarande har en sån där som man sätter över huvudet, där hela huvudet försvinner
liksom.
Ja, jag har aldrig varit inne i en sån.
Hårtork? Nej, men vad hette de där?
Nej, damturk. Vad är det som heter dam? Nej, men vad var det då? Nej, men Gunni, vad var damturk? Du måste ju ha hört det ordet.
Ja, men var inte det mer ett bad?
Det kanske var inspirerat av sådana här hammam.
Ni vet inte vad det här...
Alltså, de skriker och är jättearga.
Ja, jag vet.
Vi ska inte ens googla det. Ni ska få läxa upp oss på våra sociala medier.
Det kan ni göra. Kittla mem. Det var det handlade om. Det var frissan, lägga håret, det var kemtvätt. Och det var liksom...
Ja,
också klänningar i undligt material var det också.
Som kändes konstiga att ta på.
Som inte behövde strykas var det också.
Ja, det var det. De bara, de liksom gick av sig själva på något sätt. Men alltså, min pappa var ju inte en sån.
Nej, okej.
Okay. Han var ju född 1938, men han var ju en sån där velourman. Alltså det kunde vara en hel mjukisdress.
Mm.
I diarrébrunt. Nej, men därför att det fanns ju den lilla falangen också som lite mer var som de som bodde i Jarl Hammarbergs kollektiv.
Jag förstår. De var lite proggiga dina.
Ja, proggiga förstås. Visst, har vi pratat om Jarl Hammarberg och hans kollektiv?
Nej, det har vi faktiskt inte.
Har vi inte det?
Nej.
Nej, men grejen är att men du vet ju vem Jarl Hammarberg var. Han var ju, vet ni det, lyssnare? Han var ju helt enkelt poet och ägde själva huset där kollektivet Vita Hästen var, som var en villa i Bromma. Och detta var slutet av 60, början av 70-talet.
Mm.
Och Jarl var gift med Sonja Åkesson, som ju var en av Sveriges mest berömda poeter genom tiderna. Men Sonja vägrade bo i kollektivet. Hon hatade liksom hela idén att bo med andra människor. Så hon bodde på Drottninggatan i en lägenhet. Men Jarl och Sonja hade också en dotter tillsammans som heter Gerti. Och hon var mycket i kollektivet. Och att jag vet det här beror på att Jarl har skrivit 2, eller om det till och med är 3, dagboksliknande böcker som handlar om det här. Och faktiskt en sorts mycket, mycket, mycket tidig Lars Noréns dagbok.
Ja.
Fast mycket mindre omfångsrik.
Jaha.
En heter Mina kvinnor, mitt kollektiv. En heter Kom Sonja, kom strån. Och jag har dem, jag har haft dem jättelänge. Därför att min salig mor förekommer också i de här böckerna.
Mm.
I en av dem förekommer hon under sitt riktiga namn. Jag förekommer pyttelite också.
Mm.
Och i en så kallas hon för Gunhild, vilket är ett av hennes andra namn.
Det finns också många beröringspunkter mellan Sonja Åkesson och Kristina Lund.
De har jämfört så mycket.
Ja.
Det finns stora skillnader.
Samma generation.
Ja, samma generation. Ja, ja. Och också det här med att skriva väldigt vardagsnära. Mm. Och väldigt mycket om, det skulle säkert båda hata om man påstod, men liksom en sorts kvinnlig existens. Mer eller mindre hela tiden förhållande sig till män som vara vit mans slav. Som är
men var de vänner då?
Nej, alltså grejen, nej. Alltså grejen nej. Är att, och det här har hon berättat om själv, så det är liksom inget att jag förråder henne eller så, men hon, Kristina var ju alltså ihop med Jarl Hammarberg en period, inte så lång period.
Ja.
Samtidigt som han var gift med Sonja.
Mm.
Och Kristina var gift, fast det tog slut där, men hon var gift när hon var 18 till 20 år med en man som hette Bror Ivan. Och var halvsidigt förlamad. Han hade slagit i huvudet när han var liten. Så att hans ena arm hängde bara helt vinglade liksom. Och så hade hon två katter som hette Antingen och Varför. Och det här var alltså innan hon hade debuterat som författare. Väldigt kort innan. Och hon älskade Sonja Åkesson. Och jag vet inte hur hon kom i kontakt med dem. Men på något sätt så var det ändå så att hon närmade sig dem för att hon ville lära känna Sonja. Och så hände det här med Jarl. Och jag tror hon visste om det. Det var inte så himla sådär märkvärdigt egentligen.
Under en viss, alltså en viss generation, det kanske är just den, så var det också, skulle det vara lite fritt va?
Ja, det var inte som det är
det
nu.
Det var liksom lite, ska säga, progressivt.
Ja, men det var nästan, i vissa kretsar var det nästan lite löjligt att vara monogam.
Ja, just det. Ja. Så det var kanske inte riktigt snyggt heller att ha en åsikt om det.
Nej. Då var man nog aningen töntig.
Ja, det var en töntig, ja. Då fick man, ja precis.
Men i alla fall så skriver Jan, ja han skriver en del om henne i den boken, men också förstås väldigt mycket om Sonja. För det var ändå Sonja, till alla andra kvinnors förtret antar jag, som var liksom, han var otroligt bunden till henne. Nu kommer jag in det. Jo,
ja!
Det var kollektivet.
Ja.
Kristina hatade också det. Hon kunde inte heller bo där. För att det var liksom inte bara att folk bodde i den där villan.
Nej.
Utan det var liksom att alla barn skulle vara allas barn. Och hon hade ju inga barn då. Men liksom alla barn. Och de fick gå till dagis endast i förda fingerfärg om de ville. Och det var sådär fritt. Och vissa rökte hasch. Dock inte Jarl. Han var inne på istället reinkarnation och sånt där. Och så gjorde ju han och Sonja onomatopoetisk poesi. Så de uppträdde och även skrev ner så här, och uttryckte sig på det sättet. Och till skillnad från Sonja så var inte Jarl någon så här fantastisk poet precis. Sonja kunde ju skriva på riktigt. Jag tror att hon lite humorade Jarl och var med på hans onomatopoesi för att
lite så här som John Lennon och Yoko Ono.
Ja, faktiskt. Det var ju Sonja som kunde någonting.
Ja.
Hutte skank och kising pidank. Hutte pilagen och pisvaggen.
Jo, orfor på nra.
Vad krukar ju kula huren?
Jo, fe och blå bre och på er rigorg.
Valka fanns ut atom vård och vård
att
klus.
Rög Ögbe, rå.
Vad krukar ju kulla kulusets vård?
Jaj.
Men det som också var roligt var att Jarl var uppenbarligen, framgår av dagböckerna, extremt inbunden och blyg. Och det kanske delvis var därför han ville bo ett kollektiv. För att liksom ha människor omkring sig och inte behöva söka
upplevelsen av att han ändå hade ett socialt umgänge.
När folk pratade. och han skrev då, han kommunicerade mycket genom att skriva liksom brev till de andra och sätta upp på kylskåpet.
Oj.
Och då handlade det bland annat om, naturligtvis min favoritformulering är ju när han skriver att han står i sin fislukt skamdräkt. Det var ju väldigt mycket linsgryta involverat också. Ja. Och tänker på hur mycket han åtrår alla kvinnorna i kollektivet. Så det står liksom Marias toppiga bröst. I Katarinas runda skinkor. Och jag vågar inte röra vid dem, men jag känner som längtan efter deras varma skumpande kroppar. Ja, och så skulle alla läsa det där, och så stod han liksom i ett hörn i sin fislukt skramdräkt och väntade på reaktion. Men det var så himla svårt, tror jag, för alla att veta. Och sen spolar vi då fram ganska många år, väldigt många år. Nej, det tog slut med honom och Kristina. Så Sonja dog ju. Sen så står det i någon senare dagbok att då måste det ha varit 1976 typ, för då är jag liten. Jag föddes 75. Då stöter han ihop med Kristina och mig på Centralen. Så då står det, jag möter Kristina på Centralen helt plötsligt. Hon har lilla Martina med sig och säger, lilla Martina vill inte ha kontakt med mig. Han försöker väl liksom på något sätt att jobba, titta bort eller något. Kristina säger, hon är inte van vid män. Vilket är en otroligt typisk Kenny-replik. Jag var väl ungefär lika van vid män som alla andra som är typ ett år. Men okej. Så det är faktiskt den första, jag tror det är den första litterära
världen. Det är ungefär som kommentar som att säga, ja men hund kanske.
Eller hur?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, han är lite, han är inte van vid hannar. Eller så här, han är lite avvaktad.
Nej, det går bättre med tikar.
Ja, exakt så. Exakt så var det. Då hade hon säkert mjukiskläder. Hon hade ju också en sån där mjukisoverall.
Ja.
Men sen spolar vi fram många år. Då är jag 24 och jobbar på Teater Plaza. Och min första pjäs spelas. Först nu blev jag lite mulen. Jarl var ju...
Oj, nu kommer vår mat.
Ja.
En liten paus bara. Håll den tanken. Jag är orolig för att din mikrofon inte är tillräckligt nära dig och för att lyssnarna kommer att få liksom toka på den här reggen eller vad ska.
Ja, men de vägrade sänka musiken förstås.
Ja.
I alla fall.
För nu är vi på liksom Kipsöder.
Det här är otroligt hippt. Det är väldigt nära Orion-tornet.
Som vi på förra gången när vi var på Kungsholmen, det var inga problem.
Det har nästan aldrig varit något problem.
Jag blev faktiskt så här retroaktivt skamsen för att vi höll på och gjorde ner deras mat. Därför att de var de snällaste värdinnorna man kan ha.
Och dessutom just på Green Queen, som är faktiskt ett gayställe och det var mitt i priden och sådär. Det var nog
och ändå satt vi där och gnällde över maten.
Ja, men det var nog en uppoffring för dem att inte ha musik.
Nej, tog bort musiken gjorde de, men här var det bara nej. Trots att vi är typ de enda gästerna. Alltså, vilka spelar de för?
Oss.
Som inte ens vill ha det.
Ja. Oj, det här var gott faktiskt.
Ja, men det ser ju fantastiskt ut.
Men jag tänker att ägg nog är bra när man har varit lite svimfärdig.
Det tror jag med.
Vi sket ju att berätta det sen. Lyssna, men
ja, det var där vi började.
För. Men i alla fall, vill ni höra om det här med Plaza? Nej, men det, för det var det enda om Jarl Hammarberg. Att, jo, då spelades min pjäs. Och vi hade ju då... som inte vet hur många teater som fortfarande har, men vi hade en det här var så första halvan av år 2000. Så då sålde vi biljetter i en vanlig biljettkassa som inte var att man beställde biljetter på nätet. Vi hade en biljettkassa som öppnade klockan 4.
Okej, men nu börjar det bli lite för detaljerat.
Nej, men jag vill förklara vad du kommer förstå varför.
Okej.
Okay. Ja. I samma ögonblick som biljettkassan öppnade klockan 4. Och jag var alltså själv med i föreställningen, så jag var ju där.
Ja.
Då kom den första kunden. Och det var Jarl Hammarberg.
Mm-hmm.
Och jag kände direkt igen honom.
Ja, gjorde att, det. Du kommer ihåg den där
träffen på centralen när du var ett år. Jag kommer inte ihåg. Nej, nej. Men jag hade sett honom på bild. Och han såg exakt likadan ut år 2000 som han gjorde på bilderna från 60-70-talet. Nämligen mycket mager med långt hår och långt skägg som nu hade vitnat. Påfallande lik Hans Scheike, dock inga jämförelser i övrigt.
Ja, jämförelserna sätter igång genast i min hjärna efter den där lilla kylskåpsintermezzo. Ja.
Nej, men det där var ju en stil, det är en stil man kan ha. Mage långt, skägg långt på. Men i alla fall
inte kan välja.
Nej, svårt att välja.
Ja.
Exakt. Nej, men i alla fall så kom, och han hade förstås bruna manchesterbyxor. Det har alla män som var unga under veloren och sen blir vuxna, då får de ju, då har de ju manchesterbyxor. Ja, så kom han in och så sa han, det var inte jag som satt i biljettkassan. Men han sa till den så här, finns det biljetter kvar till kvällens föreställning? Ja, hur många vill ha så här? Nej, det är bara jag. Okej, ja, men visst, det kostar sig och så. Det börjar klockan 7. Och det var ju om 3 timmar. Men då istället för att gå iväg med sin biljett, så slog han sig ner. Vi hade liksom kafébord i foajén, så slog han sig ner. Och det var kafébord som var uppradade liksom längs en bänk. Och han tog alla dem i besittning. För att han bredde ut massor med handskrivna papper över alla våra bord. Mm. Och så satt han med ett nytt papper och liksom plitade, och så kollade han på något papper och sådär. Och sen så satt han och höll på så i 3 timmar tills showen började. Men sen gick han direkt efter. Han tog inte kontakt med mig. Men sen, för det hade jag tänkt, han kanske kommer in efter, tänkte jag.
Menar, tack ändå för att jag fick slå läger här och bre ut mig och göra era teater till mitt kontor.
Men det var väl hans bislukskam. Han är väl blyg? Han vågade inte.
Blyg, eller jättekonstigt, paradoxalt sätt att vara blyg på.
Att dels ta så enormt mycket plats.
Ja.
Och dessutom, när man är okej, man har öppet. Mm. Men det finns ingen anledning att sitta där i 3 timmar.
Nej.
Och så var det vi var tvungna att passera hela tiden liksom på igen för att gå mellan olika delar av teatern.
Ja.
Och då så undrar man efter ett tag så här, ska vi, någon frågade faktiskt om han ville ha kaffe eller något. Och då så ville han inte det. Nej, vill du ha lite vatten eller så? Alltså vi har ju, säg till om du vill ha någonting. Nej, vill inte ha något. Och så fortsatte han liksom skribbla. Jag tror han tog fram någon banan eller någonting efter ett tag.
Åh, herregud.
Men, och så tänkte vi, nej men okej, han får bara sitta här då.
Ja.
Och de andra tyckte bara en konstig gubbe. Men då sa jag att det där är John Hammarberg. Så att han är nog inte, han är nog ofarlig.
Han är ofarlig, ja.
Men sen så gick det en tid i alla fall.
Ja.
Och sen så berättade Kristina för mig att hon hade fått ett brev från honom. Om det här, och att han då hade skrivit, och då hade hon inte hört ifrån honom på typ 30 år. Och då så skrev han att ja, jag var och kollade på Martinas föreställning och jag tyckte den var väldigt bra, men det var också oerhört givande att sitta länge i foajén och se hur teaterfolket pilade fram och åter. Så han hade liksom suttit där och nästan kanske faktiskt låtsats skriva. Jag tror inte han skrev något jättefantastiskt, utan han hade mest haft de där papperna som buskage att gömma sig bakom för att kunna se teaterfolket pila fram och åter.
Ja, men han upprättade ett temporärt kollektiv där några timmar.
Ja,
också.
Det tror jag.
Han återskapade den här känslan av att ha folk omkring sig.
Det var egentligen samma
utan
grej.
Att delta.
Det var egentligen precis samma grej.
Ja.
Och saken är att de där människorna finns ju liksom lite här och där. Det är inte alla av dem som har varit gifta med Sonja Åkesson. Men
nej. Lever Jarl Hammarberg?
Det var precis vad jag just frågade mig. Och det pinsamma är att jag vet faktiskt.
Du vet, kan vi kolla?
Jag skulle.
Det kan vi kolla här.
Ja.
Han är saligen avsomnad förra året i januari. Ja, men då så.
Men då vann ändå Kristina vann. Hon levde längst av de där tre.
Jo då.
Skål för det.
Skål för det. Oh, nothing new but the old mill stream, not the river but the stream. Gud vad det här var gott, förstår du?
Det här var också jättegott. Alltså det här ser inte så märkvärdigt ut. Men nej. Grejen är att det är väldigt bra.
Bra krydda, va?
Det är precis rätt kryddat. Ja. Och då spelar det egentligen ingen roll vad det är. Om det är rätt kryddor spelar det ingen roll.
Nej. Och rätt kryddor och trevliga konsistenser.
Mm.
Bra sallad. Det känns som att jag äter en sallad på primörer faktiskt. Och så ligger de här tempe ovanpå. Undrar om inte det här är Bertas tempe. Vad är tempeh för någonting?
Ja, alltså det är gjort av ärtor, va?
Aha.
Ja. Och det finns ju ett märke som heter Berta som man kan handla på
välsorterade ICA-affärer.
Jag tror att det här är det.
Du, ska vi blicka ut lite grann över teaterhösten?
Mm.
Vad sägs om det?
Jag tackar ja.
Nej, men alltså det är ju ändå, det är ändå så faktiskt att det rullar igång här, va?
Mm.
På lite olika fronter.
Jag har premiär i höst på en pjäs.
Jaha, minsann.
Ja, 19 september är det premiär på Örebro länsteater på stackars Birger som är...
Äntligen!
Ja, det är min egen dramatisering av min ljudbok som också finns i pocket.
Mm.
Det är stackars Birger som handlar om en sufflös som kidnappar sin regissör och låser in honom i en potatiskällare.
I Örebro, minsann.
I Örebro, och grejen är att det är Rickard Lekander som är konstnärledare. Han är väldigt bra.
Ja.
Och de har faktiskt också en jättebra ensemble.
Mm.
Eller det, varför skulle de inte ha det?
Men nej,
de har det.
I allmänhet, över hela Sverige finns det en massa bra ensembler som man inte riktigt bryr sig om.
Nej, så att jag är jätteglad för det.
Ja.
Och överhuvudtaget att det går. Och grejen är att det är stora scenen.
Alltså, det är...
På stora scenen.
Ja.
Så de kan ju alltså ha en utspridd publik. Men sen så tror jag att... För det vet jag också andra. Till exempel Västerås har ju också premiär i höst och sådär. Och planerar i princip som vanligt. Även Dramaten för övrigt och så.
Mm.
Och någonstans i bakhuvudet så håller de väl lite tummarna för att... Det ska lösa sig.
Ja.
De ska få släppa på.
Jag vet inte om det här kommer att flyga, men vi kan gå igenom lite grann.
Mm.
För att den 12-9 har Kvinnostaden premiär på Dramaten.
Mm.
Och det är Staffan Valdemar Holm som har regisserat. Det är en föreställning, jag vet inte om det är någon slags så här kommentar till så här post-MeToo-historia, tror jag.
Medeltida. Jättestort,
ja.
Mm.
Medeltida texter är det av kvinnor liksom. Väldigt långt tillbaka ifrån.
Omöjligt att förutspå hur det blir.
Ja,
omöjligt.
Helt omöjligt.
Eftersom man inte ens har liksom läst.
Nej. Det kan bli så här, jag har fått en känsla av att det här är liksom så här ett intellektualiserat sätt att ta hand om MeToo-katastrofen på Dramaten.
Kan man ju tänka sig också, eftersom det är Staffan Valdemar, han har ju en intellektuell approach.
Ja.
Min fråga är det i vanlig ordning Bente Lycke Möller som gör scenografi?
Det är klart det behöver du inte ens.
Nej, men det enda jag undrar är...
Har på den hatt och så vidare.
Nej, men det enda man kan fråga är då, kommer scenografin att vara askgrå eller mörkbrun eller någon kombination av de två?
Mm.
Det är det enda man egentligen behöver undra. Ja.
Sen har vi någonting på Malmöoperan som heter Così fan tutti. Tutti.
Inte tutte.
Nej. Och det är någon slags ny sorts Così. De ska försöka uppdatera den och göra den möjlig att spela för en samtidspublik.
Vad tycker du om den generellt?
Nej, men det är ju en fullständigt hopplös opera. Det är ju liksom,
ja, eller hur?
Det går ju bara, alltså man måste ju verkligen jobba med den för att överhuvudtaget...
De kanske har gjort en sån här bearbetning som är så extrem så det hade varit lättare att skriva en ny opera.
Ja, men jag tror att de har skrivit en ny opera nästan.
Ja, därav Tutti.
Ja, just det. Precis. Nej, men för den handlar ju om att kvinnor är svekfulla. Det är liksom det. Ja. Så gör alla kvinnor, betyder det.
Bara Åsa Linderborg kommer att uppskatta
det. Ja, just det.
Horace.
Ja.
Åsa
men jag såg ju en helt fantastisk Così fan tutte på operan i Madrid faktiskt. Som var regisserad av Mikael Haneke.
Oj. Och jävlar!
Ja, jävlar.
Gjorde han den?
Ja, förstår du. Och det var, det var riktigt bra. För då är det finns ju liksom, så att säga, spelledarna. De arrangerar ju en lek där två män ska utmana sina respektive fästmör.
Mm.
Alltså de klär ut sig och så ska de så att säga blotta hur svekfulla de är. Det är ju plotten. Men då, det är ju liksom... Don Alfonso och vad heter hon? Heter hon Despina? Oj oj oj, jag glömde bort det nu. I alla fall, de är ju liksom de som ja, iscensätter det här, eller det är liksom något så att förtjänt, eller du vet, det är liksom bifigurer i operan. Don Alfonso hittar ju på det här. Men i den här uppsättningen så är Don Alfonso och hon är liksom en ett omöjligt ett, de lever i ett dåligt förhållande.
Mm.
Och lever liksom ut sina liksom frustrationer på de här unga människorna, de unga paren. Lite som, det blir som Stig Larssons vd.
Ja, det blir lite
de
som
leker med de här unga människorna. Mm. Nej, det var jättebra. Och jag kommer ihåg en särskild grej. Att Haneke absolut ville ha en riktig eldstad på scenen.
Och det gick.
Ja,
det skulle aldrig hända på Dramaten.
Nej.
Glöm! Alltså till och med Lilla Brunnsgatan har ju så här, det kommer på riktigt inspektörer varje år.
Ja, ja. Nej, men han fick igenom det.
Wow. Mm.
Vidare, en spännande grej, det är ju att Nina Jeppsson ska göra till Kärlekens Antarktis, Sara Stridsbergs roman.
Och Nina Jeppsson har jag haft ögonen på, ser du?
Ja, just det.
Ja. Henne har jag haft ögonen på länge. Hon ska göra Kärlekens Antarktis.
Ja.
Var? Hon som,
det står Dramaten här, men jag undrar om det är Dramaten i samarbete med Orion Teater kanske. Nej, det kanske nog faktiskt är på Dramaten bara.
Hon är jävligt cool. Hon är på min lilla privata lista över...
Det har du alla anledningar.
Ja, men över folk ju... som kommer att påverka teatervärlden på lång sikt.
Det har hon ju redan gjort på sätt och vis.
Med jo, men liksom, jag tänker över decennier. Alltså hon är en sån här möjlig blivande Torsten Flinck eller så här.
Ja, ja. Hon gjorde ju På spaning efter en tid som flyttade.
Och liksom ensam. De valen som hon gör... är så här, och sen genomförande och det går inte att förutsäga hur det kommer. Så hon är hon är en av dem. Det finns ju några i varje generation liksom. Och det är inte så många per generation som kommer att förändra någonting i hur uttrycken utvecklas, och det är ju det, när man börjar liksom underifrån sådär, så kommer man uppåt. Det handlar om är inte bara liksom den enskilda konstnären, utan att det den gör från början i fria gruppsammanhang och sådär, färgar repertoarerna på de stora scenerna. Det är det som är den här ödesfrågan just nu när det gäller det här, som jag inte vill tjata om för det är ni trötta på i det här avsnittet, men det här med de fria gruppernas villkor nu när vi får ha så begränsad publik, att vi har inte sådana reserver rent ekonomiskt att vi kan spela för en reducerad publik, och att vi därför då riskerar att upphöra helt enkelt.
Mm.
Det man glömmer, även om man aldrig hela sitt liv har varit på en källarteater, man föredrar Dramaten eller Stadsteater, det är att deras repertoarer är varje år utan undantag färgade av det som gjordes på Teater Galeasen, på Turteatern, ute i Gubbängen.
Och så är det. Dramatiskt skulle jag aldrig låta henne göra Kärlekens Antarktis om hon inte hade gjort succé med spaning efter en tid som flytt.
Och redan när hon gjorde succé med den på Orion, så lyssnar teatercheferna på de stora teaterna.
De får inte själva ta några risker.
Nej, för det kan de inte.
Det kan de inte. Men jag får bara säga, om vi ska öppna upp den här lite grann för lyssnarna som inte har varit och sett den. Så men bara inledningsscenen i den är helt otrolig. När Nina Jeppsson liksom föds ur golvet som någon fågelunge. Liksom bara kommer upp ur golvet och håller på en halvtimme och bara försöker hitta... bara lära sig gå.
Och att då kunna göra det på ett sätt så att vi är trollbundna under så lång stund.
Ja.
Det är
det är en kombination av scenisk intelligens, mm. teknik, uthållighet att repetera fram det, mm. Mm. och någon sorts intuition eller begåvning, vad man nu kallar det. Men alla dem, det är så... Marie Kandri sa ju att skriva böcker är som att gräva diken, och då, så är det ju att repetera lite grann också. Det är ju liksom väldigt tjatigt att hålla på och repetera. Men om man har fått en sån där, alltså man får en sån där inre bild, och det tror jag massa människor kan få, men sen att jobba med det så att det faktiskt fungerar, det är och det här får mig liksom, bara att prata om hur man arbetar med teater får mig att längta tillbaka till det så mycket. Längta efter att hålla på och vara i det där helvetet som det är att repetera en föreställning. Mm. För att sen när det plötsligt funkar så är det så fantastiskt.
Men det är, det är också så fruktansvärt orättvist ju nu. Därför att det är precis så som du beskriver det, att de små teatrarna som föder fram den här typen av scenkonst.
Och gör det möjligt för de mest begåvade att börja någonstans.
Exakt. De förtvinar ju nu.
Ja, de förtvinar.
Men däremot så de stora institutionerna som Dramaten och Operan, som har delvis då offentligt finansierade, de har liksom råd att spela för 50 pers.
Ja, och egentligen, det här kommer jag på nu, men egentligen... Vi får ju se. Klockan tickar ju nu för Amanda Lind, som sagt, att komma med en form av lösningsförslag. Men skulle det vara så, vilket det väl föreligger risk för, att det hon kommer med inte räcker och att verkligen skarpt läge, vilket blir väl snabbt, då är ju nästa tanke att de större teaterna naturligtvis behöver börja tänka på hur de ska samarbeta med oss.
Ja.
För att det enda som hindrar egentligen Brunnsgatan till exempel från att spela för 50 personer per kväll, det är just skådespelarlöner.
Självklart skulle de stora institutionerna bara beordra sin personal och arbeta på oss.
Ja, och grejen är...
Eller ni skulle få välja och vraka.
Ja, grejen är ju att den personalen vill det.
Ja.
Inte minst skådespelare. Det finns massor med skådespelare.
Ja.
Så att det enda det enda som går, om inte vi får någon sorts ekonomisk ytterligare stöd från regeringen, det är egentligen att vi faktiskt får helt enkelt låna skådespelare.
Ja, men... vad väntar de på?
Ja. Det är bara positivt för alla.
De går ju där upp för lön. Du har ju löst det, Martina.
Ja. Och grejen är att vi har ju lånat...
Varför inte du chef för Dramaten?
Men Mattias Andersson kommer ju tröttna
snart.
När han tröttnar. Eftersom han tröttnar om 4 år, då är hon 15. Ska jag söka då?
Ja, det ska du göra.
Det kan jag skriva.
Jag är förtjust i honom, men han är inte... Han kan inte ta kommando över den här situationen. Riktigt, tror jag. Hallå, Mattias. Jag har inte märkt att du har gjort eller sagt någonting här under corona.
Han är inte precis...
Vad är du?
Nej, jag vet inte. Alltså
Nej.
Egentligen borde ju Mattias gå ut och skriva en egen text. Och skriva så här, jag berättar.
Så här,
liksom.
Ja.
Så här tycker jag att vi
så här
gör.
Kan ni få. Vilket så ska här. Vi ta? Vi tar och Ingela Olsson
men
går
vi kan
till...
Galeasen. Och så kan vi ta min favorit Per Svensson kan komma
Per Svensson
till mig.
Han kommer till Brunnsgatan.
Och vilka
och med
behöver
sig
mer?
Har han
Therese Brunander väldigt bra.
Det blir bra.
De två kan få göra en föreställning.
Therese Brunander, toppen.
Hulda Lind Johansdotter är väldigt bra också.
Hulda Lind,
henne kan jag ta.
Jag tar gärna henne.
Ja.
Vad har vi mer då?
Danilo,
vad har vi mer?
Danilo. Måste komma min gamla vän Hannes Meidahl.
Ja då. Ni får 5, säger han.
Vi kan bara 5.
Jag har så många.
Men han har ju liksom värsta gottepåsen och det har Stadsteatern också.
Ja.
Nu är det dags att öppna. Vet du vad det ska vara som? Det ska vara som när Pippi tar med alla barnen i den lilla staden till den här gotteaffären och de köper karameller.
Så ska det vara.
Nu önskar vi
Mattias Andersson och Maria Sid på Stadsteatern.
Ja, ja. Lycka till med utdelningen av skådespelare.
Ja. Ja, och naturligtvis så kommer ju ni att stå i vårt program och i allt vårt pressmaterial som samarbetspartner, så det blir väldigt, väldigt bra.
För alla parter.
För alla parter. Down by the old mill stream, where I burn. Vad har vi mer på agendan?
Jag vet inte ens. Jag tänkte ju ett tag på Robban Broberg, men det kanske inte...
Nej, precis. Jag skrev ju om hans bok där i Expressen. Jag tänker så mycket på honom och Hasse Alfredsson.
Ja.
Det finns starka kopplingar däremellan. Ja. För det är två personer som är på något sätt, för de som endast har liksom sporadiskt tagit del av det som de har gjort. De kopplar samman dem med någonting roligt, någon form av comic relief, och att man rör sig inom de fyra grundfärgerna bokstavligen i Roberts fall, men också liksom känslomässigt, och att det är först när man lyssnar närmare som man hör något mörkare där under. Och läser man om båda, det kom ju ut en stor biografi över Hasse Alfredsson också ganska nyligen, för år sedan kanske, när studerar man båda så hittar man otroligt mycket lidande. Vilket ju inte på minsta sätt är konstigt. Men det är intressant att det finns de där vägvalen som människor gör som uttrycker sig konstnärligt på något sätt. Att det konstiga är att motpolen jag hittar, som samtidigt är samma, det är dramatikern och författaren Magnus Dahlström, som var oerhört liksom i ropet på just 90-talet. Framförallt med sin pjäs Järnbörd, som ett tag var oerhört spelad. Som är alltså, det är en grupp människor, jag tror det är 8 roller. Och de är i ett sammanhang tillsammans som man lätt kan tolka som till exempel en gruppterapisituation på ett mentalsjukhus. Allihop har gjort fruktansvärda saker. Det är en pyroman, det är en hustrumisshandlare, det är en som har dödat ett barn och så vidare. Och de sitter och petar på varandra och pressar varandra. Och ett fantastiskt dramatiskt grepp som Magnus Dahlström gör i den här pjäsen är att han oerhört tydligt i pjäsen så är det en som får säga: vad är det som luktar här inne? Det är något konstigt. Är det något sprängmedel? Eller vad är det? Och han liksom gör hela publiken nervös med det där. Och det är mycket riktigt någonting som luktar i den där pjäsen. Och sen så väljer det liksom bara upp vad alla har gjort. Och bara spyr ur sig det. Och grejen är att den där pjäsen och Magnus Dahlström, som övergick sen till att skriva flera romaner, han och pjäsen är otroligt mytomspunna. Det påstås, vilket jag inte har en aning om, sanningshalten i, att när han skrivit färdigt Järnbörd så gick han till Medborgarplatsen, som anses vara liksom en av Stockholms mest våldsutsatta platser, och letade upp våld liksom. Oavsett om det är sant eller inte, så är det de associationerna man får under pjäsen. Det är ett sätt att förhålla sig till sitt inre lidande, så att säga. Och ett annat sätt är att skriva om tjejer med 2J och pling och plong. Ett tredje sätt är att bli till exempel Thomas Tranström och viga sitt liv åt att skriva poesi.
Ja, jag visste.
Men det är egentligen samma sak.
Jo, och tack och lov.
Verkligen tack och lov.
Tack och lov. Verkligen. Att det inte alla blir Thomas Tranström.
Ja, eller Magnus Dahlström.
Eller Robert Broberg.
Jo, utan det behövs alla de där.
Det behövs.
Men
ju.
Men alla berättar samma sak.
Ja, jo, ja,
apropå
kanske.
Att det hör ihop.
Ja, ja.
Förutom att i fallet Robban Broberg och Hasse Alfredsson, och faktiskt även, här kommer vi verkligen långt ut i verklighetens folk. Men Lasse Brandeby, som ju också är död. Som ju alltså var hela Sveriges Kurt Olsson.
Han var ju också en fruktansvärt ångestriden person.
Ja, just det, just det.
Han mådde piss.
Ja. Men är det här någonting som handlar om samtiden? Att vi numera vet en massa saker om de här människorna?
Ja.
Ja. Att vi inte liksom som på den tiden som jag skrattade så fort Robert Broberg visade sig. Alltså på den tiden hade jag ingen aning om de här sakerna.
Nej, utan då var det bara...
Det var bara den här kvillrande känslan av det. När han kom in och liksom bara...
Och så blev man glad.
Man blir glad.
Ja.
Där, och han skrattar medan han pratar därför att han själv är glad.
Ja!
Ja!
Ja. Ja, men det skriver jag ju om i min text.
Ja, det gör det ju.
För att jag hittade nämligen, jag gjorde lite...
Han kommer på saker i stunden liksom. Ja, han är så road, han är så road helt enkelt.
Han tycker att det är så kul.
Ja.
Och det är ju därför man blir glad.
Ja.
Och det här att man tycker att någonting är kul, att man är lycklig.
Ja. Ja.
Det är ju inte på något sätt att springa ifrån eller måla över eller... Som jag hatar. Ja. Mitt värsta uttryck är det här när folk säger att man skojar bort saker.
Nej.
Men grejen är att det finns inget bort i det.
Nej. Nej.
Man är fullständigt medveten om alla aspekter av
livet. Ja, du är
men,
kvar.
Men lyckan och glädjen i att hitta på något roligt finns också.
Ja.
Det står sida vid sida.
För en kort stund så är den känslan starkare. Så tränger den bort den andra känslan.
Och det är ju ett mirakel.
Ja, det är ett mirakel.
Säg att man är deprimerad som det framgår av den här boken att Robert Broberg var i långa perioder. Eller att man är starkt ångestriven när man har stora sorger som Hans Alfredsson hade. Och så plötsligt så kommer man på någonting. Man blir inte ens uppiggad av någon annan.
Nej,
utan man
nej.
Kommer på någonting inifrån sitt eget huvud som är jättekul. Och så börjar man skratta.
Ja.
Det är ju liksom ett livets mirakel.
Ja, det är det faktiskt.
Att hur jävla vidrigt det än är.
Ja.
Så kan man komma på något skitkul.
Men det var den känslan tycker jag som Robban Broberg bemästrade så starkt.
Han var alltså,
han var liksom emot... Alltså så fort det började kännas inövat eller liksom klischéartat eller någonting så gjorde han någonting. Han sa någonting som bara fick oss alla att förstå att nej men nej, vi ska inte falla in i några gamla hjulspår.
Han slet sig.
Han slet sig hela tiden, ja.
Från sig själv.
Ja, det gjorde han.
Ja.
Det gjorde han faktiskt. Och det här som han gjorde ofta en entré som var så här, nej men vänta. Nej men vänta, vänta lite. Så att man liksom bara, vad fan är det som händer?
Och så blir man lite rädd och så blir man lycklig för att han fixar varenda gång.
Ja.
Så att det är ju som att liksom åka en Grönalund-attraktion fast med mycket mer själ.
Faktiskt var det så.
Ja.
Visst tycker jag att det var så, säger Robert Broberg. Att det var... Att jag nästan så här satt med lite hjärtklappning.
Nej men det är också för att gränsen är så otroligt hårfin.
Ja.
Till att det ska tippa.
Ja.
Men han var för begåvad för att det skulle tippa.
Han, så han gjorde tre sommarprogram. Och ingen av dem ser ut som något annat sommarprogram. Det bästa var det första som han gjorde 1981 tror jag. Och då när han bodde i New York och kallade sig för Zero.
Just det.
Ja. Alltså det är så fint det programmet. Det är mer som ett slags ljudbrev eller ljudvykort från New York.
Jag skiter i vad ett sommarprogram ska
vara. Ja, jag bryr sig inte om det alls.
Och det var ju på den gamla tiden när det måste vara direkt sänd också. Jag tror det. Men han måste ha förberett ljudkollaget.
Han hade någon, han intervjuade någon... han hette Lorden Wainwright eller vad han heter. Alltså han hade lite folk med där. Plötsligt så, vem var det mer som dök upp? Vad fan var det? Jo, Lena Nyman dök upp i det sommarprogrammet.
Lena?
Assisterad eller så här, av Thomas Pontén någonstans i bakgrunden som satt och sa ingenting egentligen. Men Lena tyckte, fan New York alltså. Är det här? Alltså bara Stockholm, det är ju bara, alltså Sergels torg. Det är ju bara blaha, blaha.
Ja, men jämfört.
Ja. Hon tyckte bara, nej men
Hon var så himla uppfylld av kreativiteten liksom.
Som också såhär,
det var ju ett sommarprogram som jag minns. Jag kommer ihåg att jag spelade in det när det gick. Jag hade ett kassettband med Robin Brobergs sommarprogram. Och jag lyssnade på det om och om igen för att han spelade också så intressant musik. Ja.
Men det är precis det här. Nu är han också död sedan 2015.
Ja.
Men det måste finnas nya sådana här personer. De, de finns ju.
Ja.
Det finns ju Nina Jeppsson. Det finns ju liksom...
Ja.
Men på något sätt...
Alltså de här, på den tiden, han fick ju komma in i Aktuellt och liksom spexa. Som alltså du skrev
det är så roligt.
Ja,
men alltså om ni hittar den texten på Expressen Kultur där jag ser, då hittar ni en länk i början av texten till ett väldigt roligt YouTube-klipp.
Ja.
Där Robert Broberg medverkar i Aktuellt på ett sätt som är högst osäkert.
Ja.
Om det skulle... De skulle våga det idag.
Ja. Det skulle inte hända idag. Det skulle aldrig hända på det sättet. Det är så genomproducerat.
Ja, så nej det skulle inte gå. Men det är väldigt kul. Och också att det är Jarl Fredrik som då redan då var en sån här... På den tiden var ju också när nyhetsankarna var ju liksom på något sätt Socialstyrelsen. Alltså det var de människorna man verkligen satte sin tilltro till.
Men vad gäller i morgonbitti så varnar alltså SMHI för halt väglag i nordligaste Norrland där...
Ursäkta mig, får jag bara komma med ett litet tillägg här, om det är okej.
Okay.
Det meddelas i San Francisco att det är simmarförhållande och i Helsingfors har hödrängen fått mera jobb. Men vi får inte ge upp loppet, därför att låren är på väg. Spritsipporna meddelas har slagit ut på dikestanten och lärkan slår... Irin sin sill. Tja, det var väl allt idag. Över till studion i Krakholm.
Ja, herregud, vilken bra. Jaha, där skulle vi då försöka få slut på det här Aktuelltet om inte Broberg dyker upp någonstans igen. Va? Han springer omkring där. Aktuellt är slut. Ni ser oss igen imorgon klockan 18.
Vänta lite grann.
Men det jag också då grundade på lite grann när jag läste din text som var väldigt bra om den här biografin som Claes Gustafsson har skrivit.
Mm.
Det är att vi ändå är i en samtid där vi liksom inte riktigt kan låta bli att förhålla oss till människor utan deras så här backstory.
Och det är ju...
Det är någonting med id-pool, eller hur? Eller
dels är det id-pool, dels är det att man kan liksom inte...
Man kan inte liksom bara uppleva människan så här rent. Liksom.
Nej, man kan inte säga någonting och så är det bara innehållet som har betydelse. Utan det är också vem som säger det,
det
i nästan högre grad. Säger man du i en maktposition, säger man det i egenskap av man, kvinna och så vidare. Men sen är det nog också den här tilltagande, som nu egentligen hoppas jag når sin kulmen. Som är det här att till exempel... Influencers ger ut böcker som heter typ Ibland mår jag inte så bra. Ja, det var Therese Lindgren. Det vet jag för det var för några år sedan när min dotter gillade. Det vill säga det ingår i varumärket.
Just det.
Apropå det här med att må dåligt och, och skapa saker.
Ja, hela måendet.
Måendet ingår absolut i varumärket. Och numera kan till och med en sån fullständig tortyrmaskin som panikångest faktiskt vara lite av en USP.
Exakt. Men jag tycker också att det är okej, det är jättebra vi talar om psykisk ohälsa.
Det är skit.
Men jag tycker också att ibland kan man bara hålla käften om psykisk ohälsa. Kan inte bara Robert Broberg få vara eller Hasse Alfredson få vara en berg-dalbana.
Men det beror ju lite
som jag bara köper biljetter till och sätter mig.
Alltså jag tycker att de influencers som vill medvetandegöra oss om det här.
Ja.
Och även till exempel om
programgränsning
vill jobba med
eller
så. Nej, de är ju skittråkiga.
Ja.
Men däremot artisterna.
Ja.
De som är
välkända därför att de utövar ett yrke.
Ja,
det är ju inte influenserna.
Jo, men det är som att det inte duger längre. Du måste sätta dig i Sommar eller i Stjärnorna på slottet
och berätta hur ens barndom
ja,
var.
Du måste visa upp det där jävla såret.
Men det är därför jag inte vill skriva alltså självbiografiskt eller typ skriva Lars Noréns dagbok.
Nej.
Inte bara därför att det blir tråkigt, men också därför att varför, alltså på något sätt så är det, om man är en människa som vill skriva, vill berätta någonting, så försvinner på något sätt det roliga och intressanta med det, om man måste förhålla sig till en faktaverklighet.
Ja.
Om jag måste hela tiden komma ihåg, nej men alltså, nej det var inte så det var 1987, utan var faktiskt så här.
Ja.
Och att folk ska kunna känna igen sig, det ska vara liksom hela den där diskussionen. Utan jag vill ju hitta på, precis som Robert Broberg, hitta på något som absolut inte hänt, det är total lögn från början till slut.
Ja.
Och det är det, var det som
så,
är.
Det var så det började för honom också. På teckningslektionerna.
Ja, jag klossade.
Eller hur?
Ja,
äntligen. För han klarade inte av det med matte och geografi och alltihopa.
För då, där finns ju rätt och fel och
ja,
med huvudstaden
fan,
i Paris.
Så han kunde inte fixa
nej.
Det.
Nej.
Och så och på teckningslektionerna så var det bara någon...
Men gud, det finns inte rätt och fel.
Nej. Du kan bara
kan
använda
på
din fantasi.
Sen var nog Robert säkert bäst i klassen på just bild.
Jo, men herregud, vad
men
skönt
ändå
att han kunde få bli bäst på det då, när han var sämst.
När han var
sämst.
Allt annat. Och grejen är att det finns ju så många människor också som liksom inte funkar.
Nej.
I samhället.
Nej. Nej.
Och de flesta av dem går ju under,
ja, just det.
Men så finns det de här liksom särfallen.
Ja, och det är de vi klamrar oss fast vid.
Därför att vi hela tiden själva balanserar förstås på den där gränsen. Alltså, det är ju ändå i viss mån för alla människor som du och jag lite tur att vi har klarat oss.
Mm. Mm.
Vi har fötts på rätt plats vid rätt tillfälle.
Mm.
Man vet inte hur stora påfrestningar vi skulle klara.
Nej.
Om vi ställde sin för upp. Så att på något sätt så är ju vi Robban Broberg. Vi också. Även om vi tyvärr inte har skrivit alla de låtarna, så är vi ändå Robban Broberg.
Ja, men bra.
Mm.
Ska vi...
Var inte det en bra
Det var
avslutning?
Väl en bra avslutning. Mm. Och maten har vi redan
höjt
visat. Ja. Och vi tackar Harald Börje för tipset.
Mm, tack så mycket Harald.
Ja, vi har en hel lista nu på vår Facebook-sida.
Vi går säkert till flera andra av de där
det
också.
Det kommer vi göra.
Vi behövde verkligen
det, det är
lista.
Lustigt, vad, det är många som tror att vi vill äta sushi.
Mm.
Det är många sushi-tips.
Har vi någonsin ätit sushi? Har vi
det? Nej, nej, det tror jag fan inte vi har gjort faktiskt.
Gillar du sushi? Fast det är klart det är
rå fisk. Ja, men alltså sushi utan fisk blir lite...
Det jo,
lite...
vi åt sushi när vi var på Yasuragi.
Det gjorde vi.
Då åt vi det.
Ja.
Så vi kan
men
inte...
vi får se, vi har mycket att välja på till nästa gång. Men vi tackar för Bläcktornsparken.
Ja, det var en stjärnsmäll.
Och vi ber om ursäkt för all denna västafrikanska... dansmusik som vi har pepprat hela podden med.
Och det var alltså vi som, inte vi som satte ihop Spotify-listan.
Nej, nej. Bredvid oss så har vi en man som har hörlurar. Så, som sagt, det är ingen annan. Det är ingen annan än vi som njuter av den här musiken.
Nej.
Och vi njuter inte ens.
Nej, så. Men maten kompenserar mer väl.
Ja,
faktiskt.
Bra, vi hoppas att ni vill lyssna.
Ni lyssna. Det blir lite Robban Broberg. Njutlyssna, ni lyssna.
Just det.
Ni får ni lyssna även om två veckor. Puss och kram.
Hej då.
Ja.
Låt mig värma min frusna själ och blåsa på falnande glöd. Gör att trams längtan hel innan den lägger sig död. Ge dig ny inspiration att leva.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.